Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Vänsterpartiet i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelning och en timme i veckan under 2026. Programmet är producerat och finansierat av Vänsterpartiet i Gällivare. För information kontakta Vänsterpartiet i Gällivare. gallivare@vansterpartiet.se.
Hej och varmt välkomna till Radio Gällivare. Här sitter vi, tre glada vänsterpartister som, ja, det känns lite som på julafton så här när man ska öppna sina julklappar. För nu ska vi presentera valprogrammet som Vänsterpartiet går till val på, framförallt här i kommunen. Och med mig har jag Jeanette Weppling och Karl-Erik Taivalsari och själv heter jag Simon Lundmark. Och jag tänkte börja med att fråga Jeanette och Kalle, ni är ju bekanta ansikten här i kommunen, men något som kanske inte är lika bekant är hur arbetet med att sätta ihop ett valprogram faktiskt går till. Skulle ni vilja berätta några ord om det?
Jag kan börja så får du fylla i, Kalle. Det här är ju ett jätteviktigt program, för det är ju det här vi ska jobba efter de fyra närmsta åren. Och vi har ju börjat att lyssna in lite behov. Vi har varit på marknaden och vi har haft en sån här QR-kod ute där man har fått svar på lite frågor vad man tycker är viktigt. Vi har haft ett möte på Strössel och så har vi haft ett medlemsmöte där vi har suttit ner och haft en workshop. Och så har vi lyft upp vilka frågor vi tycker är viktiga. Och så har vi trattat ner det i vårat valprogram då.
Och om jag får fråga, hur såg er uppladdning ut specifikt inför idag? Nu är klockan strax efter 10 när vi spelar in det här. Hur har ni laddat upp inför den här radiosändningen, Kalle?
Ja, jag kan ju börja säga då att jag tittade på hockey då igår. Och det kanske inte var den bästa uppladdningen, för det gick ju inte så bra för Sverige igår. Men ja, det var finska domare brukar jag tänka. Så vi kanske kan skylla på dem lite grann.
Vi får hoppas på ett bättre valresultat då för oss än för hockeyresultatet igår. Jeanette, hur har du förberett dig inför idag?
Alltså, jag ställde ju klockan på 6:30 och så har jag klivit upp och sen har jag gått igenom frågorna. Jag har skrivit ner allt vad jag tänkte kring det, så jag hade en liten annan uppladdning än Kalle faktiskt.
Och ärligt sagt så vet jag hur ambitiös Jeanette är, så jag vet att hon har gjort det här.
men Kalle, du kanske har allt i huvudet.
Ibland så kanske jag har mer i huvudet, så jag kanske inte lika strukturerad förberedd som Jeanette, men jag har faktiskt tänkt på det jag också självklart. Ja. Men jag vet att Jeanette är väldigt ambitiös när hon gör någonting. Det vet jag från alla möten jag sitter med henne.
Men härligt, ja, men då ska det bli så spännande att sätta igång här. Alltså, vi har ju sett Vänsterpartiets paroller: på din sida, bygg Sverige starkt, stoppa rånet och rädda välfärden. Skulle ni vilja säga några ord om de här slagorden rent generellt? Vad betyder de för Vänsterpartiet och vad betyder de för oss?
Jag tänker jag börjar, Kalle, så får du fylla i. Men jag tänker just det här på din sida. Det är viktigt att människorna känner att vi är på deras sida. För Vänsterpartiet är verkligen på deras sida. Att alla människor ska få det så bra som möjligt i vårt samhälle. Mm. Och bygg Sverige starkt, och säger vi bygg Gällivare starkt. För vi behöver satsa på utveckling och vi behöver vara ett starkt samhälle. Och här är det också utifrån människornas behov såklart. Vi behöver få mer invånare, vi behöver ha mer bostäder och så vidare. Så vi behöver bygga Gällivare starkt. Mm. Och det tänker vi att vi gör, eller hur, Kalle?
Det gör vi absolut, så att säga. Sen får man ju tankar om man tittar utåt. Så att säga, när jag var på väg hem och körde bil nerifrån Skåne faktiskt ända. Då. Och då kom det ut ett radioprogram som handlade om, jag tror det var om barnbidraget. Då. Och vet ni vad? Vet ni när barnbidraget höjdes sist? 2018, alltså 8 år sedan är det, så att säga, man höjde. Mm. Och vi har lagt på regeringsnivå flera förslag om att höja, tillsammans med andra partier för sig också. Mm. Men man blir nästan förbannad när man tänker. Inte alltså på 8 år har man höjt ens barnbidraget, så att säga. Mm.
Mm.
Trist.
Ja, det finns verkligen mycket att sätta tänderna i här för Vänsterpartiet framöver. Och vi har ju också den här lilla retoriska frågan vi sänder ut i vårt valprogram. Att, håller du med om att nu är det dags? Där vi radar upp våra förslag och avrundar med Vänsterpartiet på din sida. Och det är ju så det ska fungera, att vi folkvalda ska representera dig som medborgare. Vi ska gå in mer specifikt på olika intresseområden och olika politiska områden. Och jag tänkte vi ska köra en låt som kanske hintar lite om vad vi ska prata om härnäst. Så Nisse, varsågod och spela lite dansk schlager. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow. Today, wake up, slow down, do nothing right now. Breathe in, breathe out. Did we forget how to live, to dream, and what it all means? It's like we don't care. Who's hot, who's not, who's got the right upside down? Tonight, tomorrow, you're out of time, of style. You're back in the line, a race to nowhere. Ja, men fantastiskt. Alltså det känns så fint att jag får utsätta er Gällivarebor, Jeanette, Kalle och Nisse för några av mina favoritslagrar. Det var alltså Danmark 2011. En hedransvärd femte plats fick A Friend in London med sin låt New Tomorrow. Men vi ska inte prata slager här. Även om jag tycker det är sjukt intressant, så tycker jag också att det är sjukt intressant med politik. Och sången vi hörde, den handlar ju om att ja, men skapa en bättre framtid för oss, för våra barn och unga. Och vi ska nu prata om skolan. Vänsterpartiet Gällivare har ju gått ut med ett förslag om att vi verkligen vill att det ska byggas en skola på Repisvara. Och det här finns ju inte med i den planen som har presenterats av den nya skolchefen. Och då undrar jag, varför är det här viktigt för Vänsterpartiet?
Jo, vi har ju gått till val på, eller vi säger så här, vi ska bygga Repisvara skola. Och det har vi egentligen lovat ganska många år tillbaka i tiden att vi ska göra då. Och det är framförallt för att Repisvara växer hela tiden. Och det blir så småningom kommunens största bostadsområde, så att säga. Och vill vi vara attraktiva för exempelvis barnfamiljer, då är det högst rimligt att vi har en skola där på Repisvara. Så att det kommer vi driva hårt då. Och sen är det också rimligt ett annat perspektiv. Då. Vi får ju faktiskt ersättning från LKAB för just skolor som försvinner upp i Malmberget. Då. Så de pengarna tycker vi, de ska användas till att bygga skolor, så att säga. Något annat vill vi inte med dem, så att säga. Så att där kommer vi inte ge oss, tycker jag. Det är klart att vi ska ha en skola på Repisvara, så att säga. Det ska vara attraktivt att flytta hit och bo här i Gällivare. Sen har vi tagit en till fråga då. Jag tänkte om det med frukost i skolan då. Mätta barn stärker skolresultatet. Jo, men det gör det. Det vet man då. Man har gjort såna undersökningar som handlar just om att om jag äter en frukost och kommer till skolan, så kommer jag klara mig mycket, mycket bättre direkt på morgonen då. Och vi vet ju att ganska många barn idag inte får i sig en frukost på morgonen. Och därför skulle att erbjuda frukost vara ett, jag tycker, vi har faktiskt haft tidigare med det här förslaget, men det har inte genomförts då. Utan frukost skulle kunna innebära att många barn är mätta och faktiskt kan ta till sig undervisning, så att säga. Det blir mindre stimmigt och mer tryggt och säkert i skolan på många sätt då. För att man pratar ju mycket om studiero, så att säga. Och frukost är faktiskt ett sätt att få mer studiero i klassrummet då.
Vi har också förslag om fritidsklubbar och resursskola. Skulle du vilja berätta lite mer om det, Jeanette?
Jajamensan. Jag ska börja och säga att man behöver egentligen satsa också på fritidshemmen. Och fritidshemmen är ju för de yngre barnen från 6 år och lågstadiet. Det har vi ju befintliga fritidshem, men de behöver man utveckla och satsa på. Men vi tycker även att man ska satsa på mellanstadiebarnen. Och då behöver man satsa på fritidsklubbar. Och de här fritidsklubbarna, där är ju tanken att barnen, de är som frivilliga, barnen träffas där efter skolan. Man har lite olika aktiviteter. De kan få hjälp med läxor och kan få ett mellanmål och känna trygghet och få vara i ett socialt sammanhang istället för att kanske gå ensam hem och sitta vid datorn eller vara ute på stan och göra andra saker. Så tror vi att det här vore jättebra. Sen har vi då det här att starta en resursskola för barn och ungdomar med särskilt stort behov av stöd. Man satsar ju nu på resursgrupper och så vidare, men det här är en annan målgrupp där man har ännu större behov. Och de här barnen kan man nu skicka iväg på skolor på andra ställen i Sverige. Och vi tycker att man skulle kunna titta tillsammans med Kiruna, Pajala och Jokkmokk, som är LKF-kommunerna, skulle vi kunna ha en gemensam sån här resursskola där man också har internat och kan sova över på alltså bo och sen kunna ha sin utbildning och med bra utbildad personal.
Och sen kanske det här med, jag tänker att satsa på det som sker också utanför själva lektionssalen, allt som händer på fritiden med fritidsklubbar och fritidshem, det kanske också något som stöttar upp den ordinarie skolverksamheten. Man skapar den här tryggheten och gemenskapen mellan eleverna, att det kanske också ger ringa på vattnet till skolresultaten också. Men jag funderar, vi har ju också ett förslag om lönesatsningar på våra lärare och att erbjuda lärarbostäder till våra lärare. Om vi börjar med just den här lönesatsningen som vi skulle vilja göra. Hur skulle en sådan lönesatsning se ut och hur skulle den finansieras?
Här tänker vi ju att det är ju något vi i så fall måste sätta in i budgeten. Och det kan också vara en del, det finns en lönepott som fördelas, det kan vara en del av den. Men andra ska inte behöva stå tillbaka för det här, så att man behöver ju satsa extra. Och vi har pratat om att man behöver satsa på de lärare som jobbar nu. Vi gör ju stora satsningar på att få nya lärare hit. Men vi behöver också satsa på de vi har kvar eller som har jobbat länge. Och de behöver få se att de är jättevärdefulla. Och där tänker vi då en extra lönesatsning kan vara ett sätt att visa det.
Mm. Jag tror det är viktigt att Jeanette säger just att de här lärarna som är nu, de drar ett stort tungt lass idag så att säga. Mm. De får ju faktiskt hjälpa till och göra allt så att säga. Därför att det finns så många obehöriga lärare. De är så handledare i stort sett, hela dagarna i stort sett pågår det jobbet. Så de sliter riktigt hårt. Jag tycker det är bra det du säger, Jeanette.
Vi har gjort när vi gjorde de här korta 12-minuters inslagen, då han kallar jag och pratar lite grann om det här med lärarbostäder. Och jag tänkte följa upp det lite grann, Kalle, om du skulle vilja berätta lite mer om det. Och om det finns några specifika fastigheter eller typer av fastigheter i åtanke. Och hur en sån här lärarbostadslösning skulle kunna se ut.
Jo, det är viktigt med lärarbostäder. Vi ser redan nu att det har hänt mycket just med rekrytering, att vi har fått lärare så att säga. Det jag är lite orolig för det är att vi måste erbjuda så att säga att vi inte erbjuder bara ungefär korridorboende för lärare. Utan det ska vara faktiskt för att man kan tänkas flytta hit med sin familj då. Och då behövs lite mer differentierat boende. Alltså, det är både olika slags lägenheter och kanske också villor som man kan hyra och sånt där. Mm. Att vi kan ställa upp med då. Och de här ska ju finnas så att säga spritt ut i samhället så att säga. Mm. Och backar man tillbaks i tiden så fanns det specifika lärarbostäder. Jag vet inte, på landsbygden var det nästan i varenda by så fanns det någon slags lärarbostad så att säga. Och lite grann måste vi satsa och våga visa att vi som kommun då sticker ut lite grann då. För det här lärarbehovet, det finns ju över hela Sverige. Man säger hela småortssverige lider ju brist på lärare. Mm. Så att vi ska kunna rekrytera och vara riktigt starka, då måste vi ha schyssta, så att säga, varierat boende erbjuda och säga, kom hit till oss. Vi kommer inte bara erbjuda korridorboende, vi kommer erbjuda riktigt boende så du kan stanna med din familj då.
Mm. Fantastiskt, tydligt och också kanske en möjlighet att locka till oss fler lärare. Men en sista fråga om skolan innan vi ska knata vidare i programmet. Det är det här förslaget om körkort till alla som går på vård- och omsorgsprogrammet. Och här tänker jag lite så här cyniskt, men finns det inte risk att nu betalar vi körkort åt dem och så drar de någon annanstans? Och hur tänker ni här? Varför väljer vi den här satsningen?
Vi har ju då andra program på gymnasiet som får köra, de här fordonsprogrammen och sådana som vi har då, man säger, ganska då, tydligt haft i många, många år så att säga då. Men just med vård och omsorg, de har aldrig fått det här erbjudandet. Och idag så är det nästan ett krav att du har körkort om du ska kunna jobba inom vård och omsorg. Mm. Så jag tror inte den risken är större än någon annans fall då, att de ska dra någon annanstans. Mm. Så att, den risken får vi ta, tror jag. Men det är viktigt att vi erbjuder det här, tänker jag.
Och jag, när vi hade kommunstyrelsen här i veckan så sa hon precis det, socialchefen, att vi kommer ju att kräva körkort på de vi nyanställer. Mm. Därför att man behöver det för att inom öppna hemtjänsten där man får runt och servar de äldre. Mm. Så att det här är jätteviktigt.
Mm. Jag skulle vilja säga att det är ett anständigt krav faktiskt.
Ja. Absolut.
Och för att kunna matcha de kraven som arbetsmarknaden i det här fallet i offentlig sektor då ställer, att man har ett körkort. Och jag tänker också spontant att det kan vara en sorts jämställdhetsfråga också, eftersom det är generellt fler kvinnor som jobbar inom vård och omsorg. Att, varför ska det bara vara de mansdominerade gymnasieutbildningarna som får ett körkort under utbildningstiden?
Det, traditionellt så har det varit så som du säger. Och så det är viktigt att vi verkligen försöker ändra på det nu så att säga, när vi kommer till makten, tänker efter valet.
Mm, härligt. Men vi kör lite musik här och jag tänkte fråga Jeanette, du har också valt något som har, ja, det har koppling hit upp på något sätt. Vi ska få lyssna på något av Maxida Märak. Vad har du valt, Jeanette?
Oj, nu kommer jag ju inte ihåg vad den heter.
Men det är lugnt, jag har en liten fusktext här.
Jo, nu, alltså ska nya röster sjunga, och det ska ju sjunga nya röster snart. Det sa ju Kalle när vi får makten, eller hur?
Ja, visst är det så. Varsågod, Nisse.
En enda sak är säker, om det är livets gång, att allting vänder åter och allting börjar om. Och fastän våra röster ska mattas och förstummas, ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga.
Sådär, jag fick väl lyssna på lite Maxida Märak. Ja, vi sitter här och pratar och har så himla trevliga diskussioner så vi glömmer att vi sänder live. Hoppas jag inte nu har berättat något om min vårstädning eller liknande för hela Gällivare. Jaha, vi har pratat skola, men vi ska också prata vård och omsorg. Och jag tänkte börja med att fråga om det här med ett äldrecenter på Enen. Det finns ju med i vårt valprogram. Jag undrar, för mig som lite blåbär i politikens värld, att vad är ett äldrecenter och hur skulle en sån här verksamhet kunna se ut i praktiken?
Jo, vi har ju, vi vet ju att vi har, om man skulle börja någonstans, vi har mycket, vi är ju ganska gammal befolkning, så vi har många äldre så att säga då. Mm. Och många äldre som bor hemma då. Och jag vet att pensionärsorganisationerna bland annat trycker just på sig att de skulle vilja se att Enen skulle öppna upp sig då. Om man backar tillbaka ganska många år i tiden i för sig då. Då var Enens matsal öppen. Det var en träffpunkt där många kom och åt med sin anhörige så att säga då. Och det skulle vilja att man öppnar upp då, att det finns samma möjlighet som det var förr då. Att man kunde komma dit med sin anhörige och äta till exempel. Mm. Och det tror jag var jätteviktigt. Och det är socialt viktigt att just kunna träffas då. Man kommer dit, fika, sitta lugn och ro och prata tillsammans. Och träffa andra människor då. Mm. Kanske i samma situation då. Och söka stöd och tröst ibland som det blir då. Mm. Man ska veta att matbordet har en oerhört terapeutisk, det är en oerhört terapeutisk yta egentligen då.
Ja.
Och det säger jag utifrån att jag har jobbat på anhörigcenter i många år då, på Enen då. Mm. Så jag vet ju hur mycket det betyder att få sitta ner och prata om olika sorters bekymmer. Och helst när man blir äldre och sjuk och gammal och sånt där, så behöver man kanske en slags träffpunkt där man kan få höra hur andra har det, så att säga. Mm. Så det är viktigt. Så att äldrecenter, plus att vi ska ha kompetens också, det har vi sagt där.
Mm.
Där skulle man kunna titta på mycket, hur ska vi utveckla äldrevården och sånt där. Äldre, överhuvudtaget det här med äldre, hur ska de så att säga få tillgänglighet till socialtjänster och sånt där, som vi vet, det skulle vara lättillgängligt och alla vet om att dit kan jag få gå dit och få hjälp med det här och det här då.
Mm.
Så att ett äldrecenter ska man nog på många sätt utveckla som ett också kompetenscenter då.
Mm.
Så att det tror jag är jätteviktigt, eftersom vi har en mycket stor grupp äldre befolkning, så att säga. Så att äldrecenter, det är kanon viktigt.
Mm. Vad fint förslag. Jag tycker det känns som ett så bra sätt att skapa lite värme också mellan människorna och få folk att träffas. Och alla sådana insatser tycker jag är fantastiska, oavsett om de sker liksom offentligt eller privat.
Men jag tänker, man skulle ju också kunna ha lite, där har man de här kulturarrangemang för gamla, att man kan samla dem där också. Ja.
Absolut. Men om vi tittar på det här med, om vi fortsätter kolla på det här med hemtjänsten. För vi har ett förslag om att tillåta små självstyrande grupper i hemtjänsten. Och då tänkte jag fråga dig, Kalle, vad är detta och hur kan det här se ut i praktiken? Och vad är en självstyrande grupp?
Det finns ju många exempel på det här. Jag har läst ganska mycket om de här självstyrande grupper. Det finns i Sverige ganska många kommuner som har gått till just det här med självstyrande grupper, där de har mycket, mycket stora möjligheter att planera sin arbetstid, så att säga.
Mm.
De blir inte styrda på samma sätt nu, utan de blir så att säga en trygg grupp, kanske någonstans mellan 10-15 stycken, som jobbar med samma människor, så att säga, som planerar tillsammans, lägger upp sina scheman till exempel.
Mm.
Så att de själv känner att de har makt över sitt arbete.
Mm.
Och det tror jag är viktigt om man tittar framåt. De unga, moderna människor vill ju faktiskt kunna planera. Och vi vet hur vi lever idag. Vi lever så olika, så att säga. Vi har olika levnadsmönster och sånt där. Och för att det ska passa så många som möjligt att jobba inom vård och omsorg. För vi vet att det finns en stor brist. Vi kommer att behöva alla unga människor.
Mm.
Eller många unga människor som jobbar inom det. Och då deras livspussel ser lite olika ut då. Och att de skulle få lägga sitt arbetsschema tillsammans i grupp, tror jag. Det vore jättebra, tror jag, just för att få dem möjlighet att kunna jobba inom äldrevården då.
Mm.
Så att det tycker vi är viktigt. De ska mer kunna bestämma över sin arbetssituation då.
Mm. Jag tänker sig, nu finns det ju en stor vinst för de gamla, eller de som har de här tjänsterna också. Därför att man kan ju vara mer flexibel då. Och man kanske kan någon gång kanske få byta ut städningen mot att gå och dricka kaffe. Eller, och sen när det, som Kalle säger, när det blir en trygg grupp, så vill man jobba kvar där, och då blir det samma människor, så att man slipper möta, som nu man får ju möta hur många som helst, höll jag på att säga, men alltså det är mycket personal som man får möta, men det här skulle bli mer stabilt, tror vi, med personalen för de gamla.
Mm. Och kanske den delaktigheten också, alltså att man har makt och medbestämmande, kanske skapar också ett större engagemang och så. Du skulle säga någonting, Kalle?
Jo, nej, men jag blev så varse om det här för några år sedan när jag hade jobbat. Det är ganska många år sedan när jag blev varse hur det var. Det var en kvinna som kom till anhörigcenter och sa då, och berättade hur många som hade varit där. Och hon sa, nu är vi uppe vid 30 stycken. Och då sa hon då, skulle du, Kalle, vilja bli duschad av 30 olika människor?
Mm.
Nej, jag tänkte, det skulle jag nog inte vilja, så att säga.
Mm.
Och det var som ett exempel då, hur många som passerar när man inte har de här mindre grupperna, så att säga då.
Mm.
Det blir alldeles för många. Det var någon som hade skrivit, inte visste jag när jag blev gammal att mitt hem skulle bli ett torg ungefär. Då.
Ja.
Och att det passerar massa olika människor. Utan här ska man få en helt annan trygghet, så att säga. Och just exempelvis när det gäller intimhygien till exempel. Sådana, så, duschningar och sånt där. Mm. Det är jätteviktigt att det kanske är några få personer som passerar.
Ja.
Eller att det ska vara en massa olika människor som kommer. När det är duschdags så kommer en annan människa. Och nästa vecka en annan människa.
Mm.
Så det tror jag vi ska absolut också kämpa för.
Mm. Om jag frågar så här, just om för personalens del. Vi har ju förslag om arbetstiden, vi har ett förslag om OB och också om friskvårdsbidrag. Kanske jag bollar den här till Jeanette.
Vi har ju ett förslag att man ska förkorta arbetstiden inom vård och omsorg. Och det tänker vi är faktiskt viktigt. Det skulle ju också göra arbetet mer attraktivt. Och det skulle bli bättre arbetsmiljö och mindre sjukskrivningar. Bättre att, lättare att rekrytera, tror vi, inom vård och omsorg.
Mm.
Och sen har vi det här, vi har ju ett förslag att höja OB-tillägget inom vård och omsorg. Och det här har ju regionen gjort med gott resultat.
Mm.
De ser ju att de har fått fler anställda på grund av det. Och då tänker vi, Pajala har ju också gjort så, eller hur?
Mm. Mm.
Och det har varit lyckosamt. Och det tänker vi att man behöver titta på här också.
Mm.
Och sen har vi ju det här med att vi inför friskvårdsbidrag istället som det är nu. För nu har man ju möjlighet att gå på gym ett visst antal gånger eller dagskort på Dundret och fritt bad. Men har man ett friskvårdsbidrag, då har man en möjlighet att kunna välja på mycket, mycket fler. Så det skulle passa till många, många fler.
Mm.
Men vi säger också att vi måste säkra friskvårdstimmen. För många som har friskvårdsbidrag, de har inte friskvårdstimme.
Mm.
Men vi tycker det är viktigt att ha kvar den här friskvårdstimmen och arbeta med att fler har möjlighet att ta ut den.
Mm.
För det här är också viktiga satsningar för att få ner sjuktalen, som är ganska höga faktiskt.
Mm. Ja, jag har också en notering här om vårt förslag om familjecentralen som vi inte gick in på.
Mm.
Och jag undrar, alltså vad är en familjecentral? Hur kan det se ut i praktiken och vilka skulle driva en sån? Skulle det vara ett samarbete eller bara kommunen? Vill Jeanette ta den här bollen också?
Ja, jag kan ta den här bollen. Vi har faktiskt skrivit en motion som vi har lämnat in. Att man behöver titta på att tillsammans med regionen starta en familjecentral. Och det är ju då kommunen och regionen som gör det här. Det finns i många kommuner i länet. Och vi har fått till oss att regionen faktiskt är positiv till det här. Och då samlar man öppen förskola. Nu vet jag inte om man har någon öppen förskola, men det är viktigt att man har det. Det kan ju vara att kommunen driver den, eller att det kan vara kyrkan som har drivit den ett tag. Mm. Men det är viktigt att man har en öppen förskola där föräldrar och barn kan komma. Och att man har ungdomsmottagning där, familjestöd, barnavårdscentralen. Och det här gör ju då att man stärker samarbetet kring barnen och ungdomarna. Och det gynnar dem att man ser, kan lättare lyfta upp om det är något man behöver jobba vidare med. Och att ingen faller emellan stolarna. Så det här är en väldigt viktig satsning.
Ja, kul att höra. Alltså, se Kalle verkar väl ha kommit in med en kommentar på detta också.
Ja, jag tänkte, Jeanette, alltså, hur vanligt det är. Jag kan berätta att i Kiruna öppnade, var det förra veckan öppnade en familjecentral i Kiruna.
Mm.
Och det är väldigt positivt, tyckte många Kirunabor. Och jag kan säga att motionen som Jeanette lämnade in om familjecentral, den blev väl mottagen av andra partier också, det ska vi säga. De tyckte det var en väldigt bra motion och det var efterlängtad till på köpet, tyckte många deltagare. Mm.
Och nu ska jag säga så här att på förra socialnämnden då lämnade tydligen, jag har inte sett protokollet, men Moderaterna hade lämnat in en initiativärende kring en familjecentral, så de försökte gå den vägen, men vi var först på bollen.
Ja. Där säger man.
Ja. Men det är ju bra, då får vi ju stöd.
Ja,
då
bra.
Det här kommer nog säkert att lyckas.
Ja, men vad kul att säga att vi kan samarbeta lite här för Gällivares bästa, ja, och för
bra
familjerna.
Förslag, bra förslag, det ska vi ta tillvara på.
Ja.
Nej, men hörni, jag har också en sista fråga här som jag har förstått det. Och det är ju något som ligger mig varmt om hjärtat. Och det är ju det här med att kunna läsa minoritetsspråk på arbetstid. Och det här förslaget som Vänsterpartiet presenterar, där har jag en liten fundering kring, alltså hur ska det ske i praktiken? Vilka ska undervisa? Var ska man kunna plugga minoritetsspråk och så vidare? Och varför väljer vi att satsa på det här?
Alltså det här är ju en jätteviktig fråga. Och vi har blivit varse av att det har funnits personal som har velat vilja läsa minoritetsspråk men inte kunna få tjänstledigt med lön. Och det tycker vi tycker att det här är viktigt, för det här är ju något vi ska ha i våra verksamheter. Vi ska ha personal som kan de här minoritetsspråken. Och själva undervisningen kan ju se ut på olika sätt. Mm. Det kan ju vara en universitetskurs, eller det kan vara studieförbund som har, eller så kan det vara någon personal som kanske är duktig och har en undervisning för en grupp. Men det viktiga här, det är att man får göra det på arbetstid. Mm. Därför att vi måste tillgodose se att alla som vill och kan ska få göra det här. Läsa de här språken.
Så himla roligt. Och sen också passande med låtvalet då, där med Maxida Märak. Så ska nya röster sjunga, och förhoppningsvis så ska de sjunga också på våra fina minoritetsspråk här i kommunen. Ja. Men jag tänker att kan vi lämna vård och omsorg och fortsätta till nästa ämne. Däremot så ska vi höra lite musik här emellan. Sen om vi hör någon musik, det vet jag inte. För det var ju en sång om tystnad som Kalle har valt. Nisse, varsågod.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing I'm so-
Grymt! Här fick vi höra Disturbed-sången i Sound of Silence. Och tystnad sitter inte vi, Jeanette, Kalle och jag, när vi presenterar Vänsterpartiets valprogram. Vi surrar på utan bara tusan och vi har kommit fram till delen av programmet där vi ska få förkovra oss lite i våra förslag om fritid, bostad, kultur etc. Och jag tänkte börja med bostadsfrågan, den är högaktuell för oss här i Gällivare. Vi har ju ett par förslag som kanske skulle underlätta lite. Jeanette, skulle du vilja säga några ord om detta?
Ja, egentligen så är det här något som vi behöver hjälp av staten. Vi behöver ha tillbaka investeringsstödet för bostadsbyggande. Mm. Vi hade ju ett investeringsstöd förra mandatperioden och när borgarna kom till makten så tog de bort det. Mm. Och vi såg direkt att det minskade möjligheter att bygga nya bostäder. Mm. Så det här är något som vi driver centralt, Vänsterpartiet, och det finns med i Norrland i centrum. Mm. Så det här är en nödesfråga för att kunna bygga bostäder, skulle jag vilja säga. Mm. Och sen har vi ett förslag också att vi skulle släppa fler tomter i Kullen, för att det är ju faktiskt så att vi har tagit fram en detaljplan där. Mm. Och den skulle, där vi tror att människor faktiskt vill bo där, eller vi vet att folk vill bo i Kullen också. Det är ett fantastiskt samhälle och där har vi ju en skola nära den här färdiga detaljplanen. Så vi tror att nu är det dags att sätta igång och exploatera den där, bygga gator och vägar och vatten och dela ut de här tomterna. Mm. Sen har vi ett annat förslag som kommer från våran ledamot som sitter i toppbostäder, Pernilla, som har lyft den här, att möjligheten att bygga små hyresrätter av småhus i samverkan med topp- och byggprogrammet, tänker vi. För många år sedan tillbaka så byggde ju faktiskt byggprogrammet hus. Vi bodde i ett sånt hus innan vi då flyttade till lägenhet. Och de skulle kunna bygga små hyresrätter i småhus då. Mm. 30-40 kvadrat och då behövs det inte så stora tomter heller. Mm. Och det finns ju faktiskt tomter lite centralt och det finns på Nolajärvi och i Repisvara. Men just de här centrala strötomterna i samhället skulle ju kunna vara perfekt att bygga sådana här. Och det ska vara hyresrätter. Mm. Man ska inte behöva köpa, utan man ska kunna ha möjlighet att bo i ett litet hus och hyra det. Mm. Och det skulle vara topp då som har dem.
Spännande. Kalle? Mm.
Ja, jag ska bara, just det här med byggprogrammet som vi har på gymnasiet. Då. Idag har vi ju små utrymmen där, så det här ska passa perfekt för dem. Alltså. Vi har ju flyttat och lämnat Välkomna skolan med jättestora utrymmen. Flyttat in i centrala Gällivare där vi har väldigt begränsade ute för att kunna bygga då. Så vi ser det som en möjlig utveckling av byggprogram, att de mera kommer ut i skarpa projekt då. Mm. Än att, det är ju bra att bygga älgtorn inne i huset, men alltså, mycket större grejer kan de inte bygga idag då. Och det här ska innebära att de kommer ut och verkliga yrkeslivet, att börja bygga ute med skarpa projekt. Mm. Så det kommer jag driva bland hårt i gymnasienämnden nu framåt till. Vi måste utveckla byggprogrammet, för vi har en enorm marknad just av behov av att bygga. Och inte katsen ska vi sitta inne då i hus och bygga små saker när vi kan komma ut på marknaden. Mm. Så där kommer vi försöka få ett samarbete med Topp, FAB till exempel, och som är LKBs bostadsbolag. Då, där det finns ett stort behov, vet vi, av renoveringar och sånt där. Så att det här skulle passa perfekt för oss på gymnasiet.
Mm. Och även elprogrammet, tänker jag. För där behöver man ju också. Mm. Så det finns ju andra program.
Jo, yrkesprogram
som,
då.
Yrkesprogram.
Mm. Mm. Det låter som riktigt roliga, verklighetsnära samarbeten som jag hoppas att vi får se får förverkligas i framtiden. Men om jag frågar dig, Kalle, lite om kultur, lite om fritid. Har vi några förslag här som du skulle vilja lyfta?
Ja, framförallt så ska vi säkra pengarna, tycker jag, till kultur, folkbildning och fritid. För det är ju så att alltid när man skär ner i kommuner och det blir kärvt, då brukar man ge sig på de här sakerna. Mm. Det är bland det första man gör då. Och det kanske i och för sig inte så konstigt, eftersom så mycket annat är lagstadgat. Det gäller skola och socialtjänst och sådana saker. Men man ska vara rädd om de här sakerna. För kultur, folkbildning och fritid, det ska man kunna, det avgör ju också hur folk tycker hur attraktivt ett samhälle är.
Mm.
Det handlar om de här sakerna, tycker jag, mycket om att de ska ju vara väldigt rädda om då.
Mm.
Och
jag skulle säga, alltså här ser vi ju att tidigare regeringen när de kom till makten faktiskt drog ner väldigt mycket stöd just på de här i de här frågorna. Och nu har ju vi i kommunen, vi har ju i den budgeten vi har lagt tillsammans med S och MP, så har vi ju lagt in en kulturmiljon för att säkerställa, och det är ju viktigt att vi har kvar den. Och sen i regionen har vi faktiskt också lagt extra medel just på de här områdena.
Mm.
Och det här måste man ju få tillbaka mer stöd, för det här är ju jätteviktigt som Kalle säger, för ett attraktivt samhälle.
Mm. Att staten också krokar arm i det här arbetet att satsa på kulturen.
Jo, och ska jag bygga vidare? Det här är ju riktigt förebyggande saker än att som staten då. Det man hörde ju de här restriktiva, de här byggfängelser, sätt bakom galler på.
Mm.
Det här är ju något annat, förebyggande. Att skapa ett rikt samhälle som gör att ungdomar väljer andra saker. Det är det här smörgåsbordet vi brukar prata om. Det ska finnas ett rikt utbud av kultur och fritid. Och det är det som skapar, så att säga, möjlighet för ungdomar att göra helt andra val.
Mm.
Än att hamna på de här sämre valen då, som leder till att man sitter bakom gall. Det är det här vi ska satsa som verkligen är förebyggande.
Ja, helt klart. Hörrni, om jag frågar lite om utomhusbad, dundret, landsbygdsutveckling. Någon som vill hugga på det här?
Jag kan väl ta utomhusbad då. Ja, men jag tror vi ska försöka få till ett utomhusbad då. Och det behöver vi samverkan till exempel. Om vi har då vid Porjusbron här, Porjusvägen då, så har vi ett utmärkt ställe egentligen för ett utomhusbad, har jag tyckt länge, så att säga. Jag vet, andra tycker också det, så att säga. Men där skulle vi kunna få till någonting då, exempelvis med sportklubben då, GSK och campingbolaget då.
Mm.
Att vi kunde ha ett utomhusbad, för det saknas verkligen på sommaren. Mm. Många barnfamiljer, alltså man måste åka till Jokkmokk eller någon annanstans, men det finns alltså inget utomhusbad här. Och det känns ju lite tråkigt. Så det borde vi hitta vägar för att göra, och det är vi beredda att ställa upp på och jobba för.
Mm. Har vi något om dundret? Vad vill vi med dundret?
Ja, framförallt är det ju säkra med den här man säger, basekonomin som det ser ut nu för dundret. Där är vi, så att säga, tvungna som kommun att gå in. Varken vi, om vi vill ha kvar dundret så kräver det medel, så att säga, några år, åtminstone några år fram i tiden, det tror jag då.
Mm.
Sen har vi fightat väldigt svårt för att få till den här detaljplanen som vi har gått och väntat på den då.
Mm.
Jag själv driver den väldigt hårt i utskottet som jag sitter i då. Att vi måste ha den som prioritet ett nu, eftersom dundret är så viktigt då.
Mm.
Och nu vet jag att nu är ju den klar, och tyvärr så har den blivit överklagad då, men vi tror att vi kan lösa de sakerna ganska fort då.
Mm.
Och då skulle det kunna, om vi får den på plats, då finns ju möjligheterna verkligen att börja utveckla dundret.
Mm.
Då pratar vi om hotell och bostadsbyggande. Sen så har ju dundret mer och mer byggts ihop med samhället, och det tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Att vi får till det, att Gällivare samhälle byggs ihop med dundret.
Mm.
Då får man kommunikationer, affärer, och det har ju kommit också. Men mer ska till, tror jag. Och det är vi väldigt positiva till.
Mm. Om vi avslutar det här lilla blocket med att prata lite om landsbygden. Vad vill Vänsterpartiet här?
Alltså vi vill ju säkerställa att utveckling kan ske på landsbygden. Bland annat att man också avsätter viss del av bygdemedlen till det. Och hjälper och stöttar. De ute på landsbygden är ju väldigt aktiva och har många bra förslag. Och då behöver de kanske hjälp och stöd i att hitta finansieringsmöjligheter. Eller vi behöver också få hela den kommunala organisationen att se att utvecklingen på landsbygden är viktig.
Mm.
Så att man kan underlätta och att de får hjälp och stöd i kommunen. Och ja, Kalle.
Jo, och sen jag vet ju landsbygdsbefolkningen brukar vara van vid att de vet att de gör mycket själva så att säga. De tar tag i saker och de är vana att göra. Så några kronor på landsbygden man jämför om man sätter dem i samhället och landsbygden så brukar man säga de gör de stor nytta på landsbygden för då gör de någonting verkligen av det.
Ja.
Så brukar man säga ungefär. Och det ligger någonting, de är väldigt kreativa så att säga.
Mm.
Vi ser ju småbyar som har gjort enorma de driver i stort sett själv nästan skolbyggnader och sånt där. Jag vet i Tjotjas till exempel, det är ett exempel. De är, med väldigt lite pengar så gör de underverk skulle jag vilja säga. Då. Sen så ska jag ut på en bussresa här nu. Jag tror det var om 2 veckor ska vi ut och resa. Där vi har blivit inbjudna, vi politiker, att göra en sån här landsbygdsresa genom Gällivare kommun. Då.
Mm.
Det blir jättespännande att höra. Och då kommer vi få mer höra från just då landsbygdsbefolkningen att höra hur ser de på saker och ting, vad tänker de om sin framtid och vad behöver de så att säga. Så det blir jättespännande och kul att få komma ut och höra vad de tycker och tänker.
Och då kan vi också se vad vi kan stötta dem med.
Precis.
Ja, men vad roligt, ja, men det här ser jag fram emot att höra mer om. Ni får fota och filma och så här, anteckna mycket så vi får ta del av vad ni har upplevt på den här fina byaturen. Byaraggen med Vänsterpartiet. Men hörni, nästa låt vi ska spela, den sa du Jeanette att den här var något som betydde extra mycket för dig. Och som hade just med det här med kulturen och med kulturen att göra med en av våra lokala stjärnor. Berätta lite.
Precis, och det är Johan Arioki. Och han har ju så bra gått ut och talat om hur det drabbar, alltså hur när man har tagit bort stödet just för kultur och folkbildning och så vidare, hur mycket det drabbar just den här gruppen som han har varit. Han har ju själv kunnat utvecklas.
Mm.
Via, det fanns ju gropen, den finns ju fortfarande kvar. Och han har kunnat ha någonstans att gå och spela och utveckla sin genre, eller vad ska jag säga. Men, och den här låten då, den är ju lite annorlunda än de han brukar spela. Den här är det lite dansbandslåt faktiskt.
Men vad spännande. Det rycker ju buggfötterna. Nisse, ska du köra lite Arioki för oss?
Ja, följ med ut ikväll.
Var några folkesar på kyne. Jag har en längtan inom. Om jag skjuter ifrån höften, vill du då hänga på med mig? Jag kom bastat efter jobbet. Det tog en timma att bli ren. En kollega han berättar det för mig att ikväll så smäller det. Bara följ mig ut ikväll. Bara följ mig ut ikväll. En dans på Lövan brygga. I en stilla sommar. Handen vilar du mot höften. När vi två dansar med varann. Jag har sett Finlands färjor ankra och sedan lämna land. Så följ mig ut till sommarnatten till en kompis med ett band.
Följ med ut ikväll, och det var alltså Vänsterpartiet Gällivare som presenterar sitt valprogram och bjuder upp till dans till Johan Airiokis fantastiska lokalproducerade toner. Vi har kommit fram till avslutningen på den här sändningen, och jag tänkte passa på att prata lite om Norrland i centrum. Birger Lahti, vår nordligaste riksdagsledamot, som också är den enda meänkielitalande riksdagsledamoten, han har ju presenterat Vänsterpartiets rapport Norrland i centrum. Och där har vi många förslag som handlar om att vi i norr ska få mer tillbaka för allt vi bidrar med till resten av landet. Här finns förslag om höjda mineralersättningar, Sverigepriser på vår egenproducerade el så att vi inte ska smittas av de utländska höga priserna. Vi har förslag om att fastighetsskatten från elproducerande fastigheter ska tillfalla kommunerna och regionerna i större utsträckning. Vi har förslag om att reglera fly-in, fly-out. Vi har förslag om statligt stöd för provboende, att återställa tågtrafiken till och från Norrland, förstatliga järnvägen, rusta upp undermåliga vägar. Ja, det här är en stor rapport med så många bra förslag. Men jag tänkte bara, Jeanette och Kalle, hur ställer ni er till det här? Finns det något som ni skulle vilja lyfta fram som extra viktigt?
Jag börjar, jag vet ju att det här är ju Kalles fråga egentligen, eller det här är en jätteviktig fråga för Vänsterpartiet ska vi säga. Och just det här att få någonting tillbaka. Och Linda, när hon var uppe här och talade på 1 maj, hon hade gjort en beräkning att om vi skulle få tillbaka höjda mineralersättningar och så tillbaka Sverigepriser. Eller tillbaka på elproduktionen, så ska jag säga. Så hade hon gjort en beräkning att Gällivare kommun skulle få över 100 miljoner per år. Och tänk, 100 miljoner per år, vad vi kunde satsa. Vi kunde få Sveriges bästa skola, världens bästa skola. Bra, alltså, vi skulle kunna satsa på äldreomsorgen, på kulturen, på fritiden. Vi skulle få ett fantastiskt samhälle. Så det är... Det är jätteviktigt.
Kalle?
Jo, nej, men det som Jeanette säger, det är en fantastisk rapport de har tagit fram, tycker jag, vid Norrland i centrum. Jag skulle rekommendera, om ni inte har gjort det, gå in och läs den så att säga. Det är verkligen bra saker. Nu försöker många fler partier haka på lite grann.
Jo, de försöker ta våra fråga.
Lite grann så känns det som att de försöker stjäla.
Men det är ju bra, då får vi det ju igenom ju, det.
Precis. Ja. Det är tjuvar åt rätt håll helt enkelt. Ja. Så det är bara bra då. Nej, men man kan ju ta många exempel. Höjda mineralersättningar. Vi kan ju bara tänka vad det skulle betyda för Gällivare kommun då.
Ja.
Om vi fick lite betalt tillbaks.
Eller hur?
För alla de ton som rullar ut härifrån då.
Ja.
Sverigepriset på el då. Det borde egentligen vara helt naturligt. Vi har tillverkat el här uppe hur många år och skickat iväg det så att säga. Jag brukar säga, egentligen hann jag bli 68 år innan jag insåg att vi var en koloni då.
Ja.
Jag har liksom inte velat tänka så. Jag har ändå varit som att vi hör ihop i Sverige. Vi ska ha ett samhälle som hänger ihop och vi är någorlunda rätt fördelade. Men nu sist, den sista regeringen som har tillträtt, de gjorde det verkligen klart för mig att vi är en koloni. Så att säga. Vi kommer göra allt, vi kommer lagstifta och se till att ni inte har någonting att säga till dem. Tycker de är på väg att göra. Ta bort kommunal vetorätt och sådana saker. Kiruna har ju drabbats redan en gång av det. Så det är riktigt oroande. Så den här regeringen måste bytas ut, det kan jag säga.
Och jag kan ju också komma in att få avrunda det här. Det här är någonting som vi verkligen känner. Nu hetar diskussionerna till. Men vi måste tyvärr börja avrunda, för tiden finns inte. Men det vi kan säga åt Radio Gällivares lyssnare, att ser ni oss ute på stan, fråga oss om Norrland i centrum. För att vi kan prata väldigt länge om det, och vi gör det så gärna. Men en sista hälsning till er lyssnare där ute. Jeanette, 20 sekunder.
Allt kommer att bli bra. Vänsterpartiet står på eran sida. Rösta rött.
Vi fattade inget. Vi stod där som fån. Medan tjuvarna snodde allt de kom åt. Vi trodde vi drömde. De trodde vi sov. Nu ska vi ta det tillbaks. De berövar oss allt som vi sparat ihop. Åkassa, sjukpenning, lön och pension. Sen bjöd de ut det till spekulation. Och nu ska vi ta det tillbaks.
tillbaka, tillbaka. Nu ska vi ta det tillbaka.